Okej, Ponta, hur fan gör vi podden den här veckan? Det är nästan ingen som kan.
Nej, det var ju ingen som kom in här. Herregud, man sitter där och väntar på att spela in, så är det bara du som dyker upp.
Vänta. Bara du och jag, det vill säga
Ja, du
ingen
vet, det är
Joakim.
två. Det är jag, Pontus och du, Petter. Det är de enda två som är
Ja.
här.
Så ingen Joakim.
Ingen Joakim.
Och ingen Therese.
Ingen Therese.
Så det är bara vi pojkar.
Det är bara vi pojkar.
Lads, 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 lads,
Lads.
lads.
Det här är ändå jättekonstigt, Petter, att det bara är du och jag här. Men det är så här, det är fredag. Vi har inte kunnat spela in på hela veckan. Och i morse så kände vi ändå så här, ja men det vore ju kul att spela in ändå.
Ja, och det är ju någonting vi är nästan skyldiga våra lyssnare, kan jag tycka.
Ja, det kan jag också tycka. Men jag tänkte så här, okej, det händer ju egentligen inte så mycket. Det är ingenting nytt. Vi är inte en Bundesliga-podd. Det är ju Kicken Sturmrang. Sturmuntrang.
Sturmuntrang, ja.
Men det får ni lyssna på andra sätt. Finns inte det poddar finns. Så jag tänkte så här, ja, men nu ska jag intervjua dig, Petter.
Okej.
I den här podden, så i det här avsnittet, så kommer det bara vara jag intervjuar Petter. Så ja, ni som inte är intresserade av det kan stänga av på en gång. Och ni som har en härlig tid kan lyssna.
Ja. Ja, är man gravt ointresserad av mig, så då bör man verkligen stänga av. Om man inte vill hatlyssna, det är jag helt okej med också.
Jag tror att det kan säkert uppskattas. Jag försöker att vara hård. Så ja, vi börjar helt enkelt. Och så kan jag säga att det här segmentet som jag börjar med har jag inte stulit från någon överhuvudtaget, utan det har jag kommit på helt själv. Men det handlar om,
spännande.
Jag kommer berätta fördomar, så ska du säga om de stämmer eller inte.
Okej. Ja, det är faktiskt, det känns som ett originellt koncept, det vill jag ge dig.
Tack! Ja, jo, men jag är väldigt nöjd faktiskt. Jag kom på den här. Fördom nummer ett. Du har rest i Australien efter gymnasiet och skaffade väldigt långt hår under resan. Vilket på alla sätt och vis innebär att du var en surferdude. Men du ville inte surfa för att du inte ville vara en surferdude.
Alltså, du har ju delvis rätt. Jag har aldrig varit i Australien. Däremot var jag i Sydostasien, där jag lät håret växa. Jag får inte så bra surfer dude hår för att det liksom växer uppåt, det blir tjockt, jag får mer som ett afro. Men jag ville nog gärna ha lite av den looken när jag luffade runt i Sydostasien, men jag ville absolut inte beteckna mig som surfer dude, för det hade varit riktigt jävla töntigt. Så att det var så här, jag kunde se ut som en, men jag fick absolut inte bete mig som en. Jag kunde inte gå runt och liksom säga till folk att hang loose. Alltså, det hade varit...
Men folk sa hang loose till dig, för de trodde att du var en kille som sa hang loose.
Så det är bara en person som jag vet har sagt det till mig. Och det var långt senare och jag tyckte verkligen inte jag såg ut som en surfer dude då.
Nej.
Men jag tror att folk... Och just det, den grejen också. Jag har aldrig vågat surfa, skulle nog aldrig våga göra det heller. Jag har för mycket respekt för vatten.
Ja, respekt för vatten, det kan du utveckla varför du har respekt för vatten?
Ja, men alltså det är lite, jag tänker att drunkning skulle vara ett av de värsta sätten som finns att dö på. Och därför har jag alltid varit så här lite så här skeptisk till att simma för långt ut i vattnet när man är på semester till exempel.
Ja, okej. Okay. Det är inte så att
jag är rädd för strömmar.
Du bockar liksom inte inför vatten för att visa respekt innan du går i. För
nej,
att
jag är inte en gammal japansk man liksom.
Ja, det hade kunnat varit. Vi tar fördom nummer två. Du har vid flera tillfällen försökt att bli vegetarian. Och när du pratar om vilken typ av mat du tycker mest om, så handlar det ofta om fermenterad koreansk kost. Men det finns egentligen ingenting som du hellre vill äta än en blodig oxfilé som pappa grillat på baksidan en härlig sommardag. Med en burk Lomanders bearnaisesås på sidan. Det skulle du dock aldrig erkänna.
Du är återigen, du är fan inne och snuddar på rätt grej där. Jag har En gång på allvar försökt bli vegetarian, men tyckte att maten blev alldeles för tråkig. Däremot så äter jag gärna, eller jag försöker äta vegetariskt numera, alltså ett par dagar i veckan. Och jag är ganska intresserad, eller jag tycker väldigt mycket om östasiatisk mat. Så här. Så när jag var på OS i Pyeongchang till exempel, jag tror jag åt kimchi i alla fall 2 gånger om dagen. Så det där med fermenteringen är ju verkligen någonting som kittlar. Däremot så finns det få saker som är godare än en blodig bit kött med Lomandos bea. Dock ska sägas att vi kan absolut inte lita på att pappa Landén klarar av att grilla den blodig. Det är ofta om man ger honom liksom en bricka med olika sorters kött så kommer allting tillbaka och ser exakt likadant ut efter att ha varit på grillen. Lite förkolnat, ganska grått och trist. Så man måste rädda det med mycket Lomandos bea.
Ja, men det hatar du ju inte.
Nej, det är klart jag inte gör. Det är ju bara en ursäkt för mer sås. Det tänker jag aldrig tacka nej till.
Ja, påstående nummer tre. Du försöker ofta problematisera Manchester Citys ägarsituation, men varje gång du ser en kritisk tweet från Miguel Delaney brinner lite inombords så du tänker, vad fan, det här är ändå dagens fotboll, lev med det. Vilket ändå är en positiv utveckling jämfört med du som 19-åring ivrigt letade argument till varför det ändå inte var sämre med Abu Dhabi-ägande än Glazers ägande. Argument du sedan använde i kommentarsfälten på Erik Niva och Simon Banks blogg.
Jag försöker ofta problematisera Citys ägarsituation för att den är djupt problematisk. Jag retar mig ganska sällan på Miguel Delaney. Tyvärr tycker jag att han är ganska vettig. Däremot så kan jag ibland kan jag komma på mig själv att jag tänker tanken, du saknar supporterperspektivet helt och hållet, Miguel. Du kan liksom inte, du måste förstå den aspekten också. Så där kan jag bli förbannad på honom och andra. Ofta med, vad ska man säga, gamla skolans brittiska krönikörer tycker jag ofta har ett borde vara lite mer bland vanligt folk, så att säga, och inte sätta sig på någon piedestal. Jag har aldrig varit den här Sebastian Mattssonska internetkrigaren, att jag skulle gå in och börja veva på kommentarsfält på bloggar, för att jag är nog för feg ifall jag får mothugget. Jag ska vara jävligt säker på att jag vinner om jag ska ge mig in där, så tyvärr.
Fan också. Men du satt ändå och du hade ändå någon form av argument när du liksom satt typ på en strand i Sydostasien med ditt långa hår och hamnade i en diskussion med någon Liverpool eller Manchester United-supporter och du berättade att du var Manchester City-supporter. Då hade du ändå någon form av argument i bakfickan om att det fan inte var så jävla illa med Abu Dhabi.
Nej, men alltså då var det ju, exakt, jo, nej, men så var det ju att ofta så lyfte jag fram att precis i början i alla fall när Abu Dhabi-gänget hade tagit över, då var det ju inte lika, eller så tog inte jag till mig information på samma sätt hur vidrig situationen i landet var, utan då var det ju mer att kritiken var att det var ekonomisk doping. Men jag, då använder jag ofta argumentet att det är så här, fast det här är ju en ägare som är mycket mer intresserad av fotboll än någonting annat. Det är ju inte bara att de lägger pengar på spelare, det uppgraderas träningsanläggningen, ungdomssektion, de bygger City på en grund som kommer göra att de står stadigt långt efter att han har lämnat. Så det här är inte någon liksom show-off som bara typ är intresserad av att tjäna pengar, utan detta är någon med ett genuint fotbollsintresse. Det har jag sagt mer än en gång.
Vad väl det flög några år senare.
Ja, verkligen. Verkligen. Things that age well. Mitt stöd till Abu Dhabi-regimen.
Ja, det var mina tre fördomar. Vad är det för hur många skallade hästar, polishästar.
Polishästar. Alltså jag vill nog ändå säga att du är uppe och touchar. Alltså, du har tyvärr fel på vissa så här, vad ska man säga, faktagrejer, typ jag har inte varit i Australien och sånt där. Men du är ju inne och touchar på någonting som ändå känns lite obehagligt att det syns så mycket i min personlighet. Så att jag skulle säga en svag fyra.
Ja, men det är ändå nöjd med.
Ja.
Det är ändå mer än bra. Mellan bra och väldigt bra. Då kommer vi in på segment nummer två här. Det här tror jag inte att någon har gjort förut. Men ja, jag kallar det i alla fall för Facebook-upptäckter.
Okej.
Okay. Mm. Det här kommer gå ganska snabbt. Men det är väldigt obehagligt. Ja. På din ominformation på Facebook står det härlig XXL-kille i sina bästa år. Kan du utveckla?
Gud, just det ja. Mitt första år på universitetet i Kalmar, när jag pluggade där. Så jag hade hållit på att spela fotboll och väldigt mycket sånt fram tills att jag började plugga. Och när jag flyttade till Kalmar så tog det liksom ett uppehåll för att jag hade inget lag och sånt där. Och jag skippade väl träning ganska ofta som det var. Och festade mycket så att det gjorde ju avtryck på hur jag såg ut. Jag blev lite så spritfet faktiskt. Vilket var lite äckligt kanske. Men jag upptäckte inte det själv. Förrän någon på helt plötsligt mot slutet på första året sa någonting i stil med. Alltså, jag har ju gått upp i vikt, men ingenting mot Petter. Det är ju minst 10 kilo det här året. Och då blev det som ett running gag på något sätt. Att jag blev tjockare ju äldre jag blev. Och då tror jag att jag skrev så på Facebook för att kommentera det på något sätt. Att jag tyckte att det var kul. Men jag kommer inte ihåg om vem någon kunde se det ens. Men
nej.
Det är i alla fall historien bakom att jag var en tjockis mitt första år i Kalmar. Och sen började jag springa mitt andra år. Så att jag tyckte det var lite kul och lite jobbigt.
Ja, hur jobbigt tycker du idag att man kan se på din sida att det står härlig kille i sina bästa år?
Jag vet inte hur många fler sådana här du har, men den här var ganska lugn, måste jag säga. Alltså, running gagget att jag var tjock var inte så farligt ändå.
Nej.
Och att jag var töntig och skrev under på Facebook heller.
Ja, jag tänkte att det var en XXL-kille som hängde på butikskedjan XXL.
Ja, men den upptäckte jag långt senare. Ja, efter att jag hade skrivit den uppdateringen.
Det hade varit mycket töntigare.
Ja, men också roligare.
Ja, jag vet. Jag var lite besviken att det handlade om någonting annat. Det här är min andra Facebook-upptäckt. Så det är 2 av 2. Du gillar sidan Lantliv på Facebook. Kan du utveckla?
Ja, det kan jag. Men det är också ett jävligt tråkigt svar, egentligen. Det handlar också om Kalmar när vi skulle göra vars ett eget typ så här tidningsomslag. Och vi skulle göra en. Vi fick uppdrag att göra en för. Man fick en demografi och vi fick liksom landsbygden. Så att jag likade den sidan för att komma åt och se deras bilder.
Aha.
Däremot kan jag ju då liksom erkänna för att ge i alla fall lite mer kontra. Jag är ju liksom från en by, då har jag säkert upprepat 1000 gånger. Men att allt eftersom jag flyttat till Stockholm och jag trivs här, men det har blivit viktigare för mitt identitetsbyggande med sånt här. Alltså, jag lyssnar gärna ljudligt på Peps Persson så att folk hör liksom. Det ska ändå vara tydligt att det är ingen city-kille ni har att göra med här.
Fast ändå en city-kille på vissa sätt.
Ja, man sitter såklart. Men ja. Innerstad då.
Ja, nej. Men jag var besviken. Jag trodde att det var någonting sådär att du verkligen brann för landet. Jag vet ju liksom inte hur du uppväxt, om det är på en gård. Det tror jag inte. Jag tror att det är typ villaområde.
Nej, det är radhus. Men alltså, utsikten från mitt pojkrumsfönster var ju en kohage.
Ja, okej. Okay. Har du så knuffat att kossor någon gång?
Ja, gud ja.
Är det kul?
Du måste ta i så. Nej, alltså vi var ju tvungna att göra det typ på kvällarna för att man var rädd att bonden skulle upptäcka. Jag har inte gjort det jättemånga gånger, jag har gjort det några gånger. Men de är ju tunga kor. Alltså de är ju tunga som fan, så du måste ju liksom tackla, du måste ta fart. Så det är lite obehagligt att kasta sig in i en kossa sådär. Men jag tror de klarade rätt bra, de väger 500-600 kilo. Och ja, hur gammal kan jag ha varit? 12-13 när vi höll på med det.
Vad hände med kossorna?
Ja, de blev ju rädda, stackarna. De står och sover, har inte en aning vad som kommer. Så kommer där liksom en 13-årig idiot och kastar sig allt vad de kan in i magen på dem. De blev ju rädda. Men de springer därifrån. De ramar och springer därifrån.
Ja, de har inte, de har inte fallit över och inte kunnat ta sig upp.
Nej.
Nej.
Alltså, men de kan ju lägga sig ner och ta sig upp. Alltså det är inte sköldpaddor som hamnar på rygg.
Nej, jag har alltid tänkt det. Varför knuffar man kor? Och tänker att det är att de inte kan resa sig om de hamnar på sidan typ.
De är ju otympliga, men de kan ju ta sig upp. Alltså du har ju sett kor ligga ner.
Det är faktiskt sant, det har jag. Vad dåligt tänkt av mig.
Ja, faktiskt.
Mm. Men du hade ingen mer på lantliv. Trist. Men vi... Då går vi vidare till den sista delen som är den enda, den mer seriösa delen om fotboll som folk kanske anledning till folk lyssnar snarare än att höra om hur man knuffar kor. Vilket är också ganska intressant, det får man ändå säga.
Ja, men det är ju viktigt att ha med sig inifrån, alltså så här, att man vet det. Ja. Jag har knuffat kor, hur började du hålla på Man City?
Ja. Då tänkte jag börja med den frågan. Hur kom det sig att du började hålla på Manchester City?
Alltså det handlar om att när jag var typ, kan jag vara 10? Något sånt. När var jag 10? 99? Ja, där. Ja, kanske 11 då. Något sånt. Jag började, alltså jag hade spelat fotboll förr, men jag var inte så intresserad av fotboll egentligen förrän då. Och som många andra, gissar jag, unga små pojkar, så vill man imponera på sin pappa. Och pappa älskar fotboll och satt och tittade på tv. Och jag trodde han tittade på MFF, som är liksom laget där hemma i Allsvenskan. För jag såg ett lag som spelade med ljusblå tröjor. Och för att imponera på honom sa jag att men jag håller på MFF, pappa. Och så tittade han på mig och sa, det är inte MFF, det är Manchester City. Ja, men då hejar jag på dem då. För att jag vill ju inte förlora ansiktet. Och sen så...
Nej, det gjorde du väldigt bra. Du räddade verkligen upp det, ändå säga.
Ja. Men alltså sen, jag kan ju inte säga att jag var särskilt fanatisk eller någonting. Men pappa höll mig liksom uppdaterad. Så här, ja men du har ju sagt att du håller på Manchester City. Såg du nu att de slog Grimsby med 3-0 liksom? Det gjorde jag ju självklart inte. Men de här ständiga uppdateringarna och sen... I och med att mitt fotbollsintresse var växande så började jag så här försöka se mer och hitta mer information och sånt. Så att egentligen deras sista år i The Championship, när de hade typ Paul Wanchope och Sean Gauter som anfallspar, Kevin Keegan som tränare, och de gjorde hur mycket mål som helst i Championship. Det var så här superanfallsglatt och sånt. Då började jag intressera mig på allvar. Och sen när de gick upp i Premier League och man kunde se liksom matcherna på riktigt, då bara fastnade jag fullständigt.
Var det så att när du spelade Football Manager eller Championship Manager, som det kanske hette på den tiden, valde du då Manchester City?
Alltid. Alltid, alltid, alltid. De var ett väldigt roligt lag att spela då också, för att det fanns som en sån här... Alltså, jag kan tänka mig som man skulle kunna välja Newcastle idag. Att det finns så här... i grund liksom lite så här sovande jättepotential i det fanns det City då, alltså stor fanskara i Manchester, liksom inte världens titelrikaste historia, men det är inte så här någon flopphistoria. Alltså City har ju ändå liksom innan Abu Dhabi-gänget 2 Premier League titlar 4 FA Cup titlar och sådär. Så att Det var liksom ett kul lag på så sätt att vara då.
Vem var den stora stjärnan i ditt Championship Manager-lag?
Alltså, det beror ju på årgång. Jag tror det är 03-04, så var det ju alltid Morten Gams Pedersen. Han blev svinbra. Sen i verkligheten var han en riktigt osexig inkastande norrman på Blackburns vänstermittfält. Liksom.
Ja, bra frisparksfot.
Helt okej, va?
Ja, väl alltså bättre än genomsnittet.
Ja, jo, okej. Okay. Men liksom, inte Juninho precis.
Nej, det var inte Juninho. Men ändå tre skallade polishästar. Bra.
Ja, okej. Okay. Ja, ja.
Mm. Kul. Vem var den största, första stora idolen i City då?
Så jag gillar ju Sean Gauter väldigt mycket. Men jag tror ändå den första som jag var så här, fan det där är min kille, var Sean Wright Phillips. På något sätt är det så konstigt, men det tror jag säkert att många kan hålla med om, att det är så här, hade ju liksom ingen relation till Manchester eller Manchester City innan jag liksom bestämde mig för att hålla på dem. Men ändå så kändes det någonting extra. Men det kanske om man konsumerar att det var liksom, det var vår egen kille på något sätt. Liksom. Han är fostrad i våra led. Och han liksom kommer upp och är så jävla bra. Och när han var bra där innan han gick till Chelsea, då var han, fan vad bra Sean-Rett Phillips var alltså. Det är jävligt trist att det inte flög för honom i Chelsea. För att han hade någonting ändå, tyckte jag, som var speciellt. Liksom, han är ju en fattigmans Raheem Sterling. Men han hade kunnat bli med. Men det är fan vad jag gillar Sean-Rett Phillips. Ja.
Vad hade du för förhållande till Joey Barton?
Jag gillar Joey Barton.
Har du bättre alltså, eller sämre förhållande till honom idag än vad du hade då?
Jag kommer ju alltid tacka honom för idiotin i QPR-matchen. Alltså han är ju en vidrig människa. Men liksom som fotbollsspelare, framförallt när han var i City där, han var ju viktig. Alltså han var ju lagets hjärta i jättemånga säsonger. Och faktiskt en ganska duglig fotbollsspelare. Han är fullkomligt hjärndöd, men faktiskt rätt hygglig på fotboll. Jag tycker ju sämre om honom idag än vad jag gjorde när han spelade i City. Det gör jag. Men det är mest för att han är ju alltså a prick.
Ja, han är ju en dålig version av Liam Gallagher på något sätt.
Ja, alltså det är ingen Liam Gallagher har ju finess. Exakt. I alla fall. Det har inte Joey Barton. Som Sean-Rett Phillips är en fattig. Ja, om Sean-Rett Phillips är en fattigmans Raheem Sterling, så är Joey Barton sannoliken en fattigmans Liam Gallagher. Det har du helt rätt i.
När det första ägarskiftet skedde för City och Svennis kom in. Mm. Vilka känslor var det du hade då? Hur glad blev du ändå och kände någon form av, men fan Svennis, nu jävlar.
Nej, jag var skitförbannad.
Var det?
Ja, det byggdes ju ändå någon slags. Det var inte grundtanken när jag valde City. Eller när jag liksom valde City. Men när det blev City som jag höll på och liksom följde. Så byggdes det ju nästan som en egen underground-kultur. Liksom. För alla mina kompisar höll ju på Arsenal, United, Liverpool. Liksom the powerhouses. Men jag var City liksom. Och att det var det här otroliga loser-gänget som det var med när Keegan fick kicken, så var det liksom Stuart Pearce som var tränare. Och det var inte skönlir alla gånger, om man säger så. Jag tror Joey Barton var den inhemska inhemska skytteligan en säsong på 6 eller 7 mål. Alltså så här otroligt jävla rövgäng var det. Men det var ju mitt rövgäng på något sätt. Och det var liksom nästan lite kul när man så här i olika konstellationer med nya bekanta liksom pratade om fotboll så här, vem håller du på? Så här, men City. Va? City? Och då fanns det liksom en historia i det. Men med Svennis så blev det väldigt mycket, du börjar hålla på dem när Svennis kom dit. Och det är inte på ett kul sätt som nu när man säger City och folk bara, när Abu Dhabi-gänget kom dit. Då kan man skoja om det och säga, jag gick dit pengarna gick, jag är inte en idiot. Med Svennis så var det liksom att folk inte trodde på när man sa nej, alltså jag har hållit på City liksom sedan millennieskiftet. Och de bara, nej det har du inte. Det är klart att du börjar hålla på när Svennis kom liksom. Men alltså, så att jag var först förbannad för att jag tyckte inte om liksom den grejen att nu kommer liksom in något svenskt här. Det var liksom, det var inte det jag ville ha i City. Däremot så ändrades det ganska snabbt sen när de bestämde sig för att ta sin försäsongsturné i Sverige. Och jag kunde se dem för första gången. Så min första live-match med City var ju City Örgryte på Påskbergsvallen i Varberg. 4-1 till City. Boyden Vila gjorde Örgrytes enda mål, varefter Örgryte-fansen sjöng "Vi hatar City". Och den
numera.
Ja, jag vet. Han kvitterade till 1-1. Ett riktigt drömmål också, det var helt sjukt. Och då sjöng Örgryte-fansen "Vi hatar City", samt att Ken Fagerberg, nu mest känd som rolig typ i Offside, startade på topp tillsammans med Boyden Vila. City hade Paul Dickov, kommer jag ihåg, Giorgio Samaras var där. Jag frågade Richard Dunn om jag kunde få hans tröja och han sa sorry lad, we're not allowed to give them away. Men han har pratat med mig i alla fall, Richard Dunn, så det var ett otroligt stort ögonblick i mitt liv. Bernardo Corradi, det var många riktigt sopiga, härliga spelare från sitt historia där. Så att se dem där i Varberg och sen i Karlstad gjorde ju att, vad ska man säga, min tanke på Svenny som tränare ändrades helt. För att jag fick ju se dem liksom på min egen bakgård, kändes det som. Så därefter var jag ändå hyggligt positiv.
Så du var alltid team Joe Hart versus Andreas Isaksson?
Ja, gud ja. Alltså Joe Hart är ju... Fan vad synd att han... Alltså Pep fuckade hans karriär alltså. Han var en jävligt duktig målvakt. Det har Isak, alltså alltid bättre än vad Isaksson har varit. Alltid, alltid, alltid.
Ja, jo, men jag tänkte snarare att man ändå kunde hålla, så hoppas att Andreas Isaksson skulle vara lite bättre så han ändå fick spela i Premier League.
Ja, jag vet. Men sen så, Joe Hart såg man ju direkt att han hade någonting. Så att ja. jag ville bli av med Isaksson. Direkt.
Ja, har det någonsin funnits en större talang än Michael Johnson?
Nej, det har du inte. Och det vet du också. det är ju bara att titta på. Alltså, jag förstår frågan. Men det är så här, det är klart att typ så här, Kylian Mbappé till exempel är en mycket större talang än vad Michael Johnson var. Däremot så hade Michael Johnson definitivt något också. Det var väl Svennis-säsongen han fick slå igenom på allvar, tror jag. Och sättet han... Det var liksom vissa så här, framförallt mittfältsdebutanter som... Det är liksom deras första match, så ser man direkt att men vänta, här är någonting helt annat. Jag tyckte Fabregas debut i Arsenal var en sån grej också. Någon som kliver in och bara med sånt lugn dominerar och är liksom hjärtat i hela spelet. Michael Johnson var det. Han hade någonting som särskilde honom för mängden. Tyvärr så var inte huvudet på plats.
Svennis har sagt men, att det är den största talangen han har sett.
Vad sa du?
Svennis har sagt att det är den största talangen han har tränat.
Nej, ja, men alltså så här, han hade kunnat... Om allting hade gått väl, alltså så här, det är så himla svårt att nämna i samma mening som typ Scholes, Gerrard, Lampard, för att de var ju liksom elit allihop, men han hade kunnat ta sig, alltså i bästa fall hade han kunnat nå dit, och det man så, ja.
Och nu jobbar han som glasmästare eller något sånt?
Ja, något sånt, ja. Efter att han hade väl spelmissbruk också, ganska länge tror jag. Han mådde jävligt dåligt.
Han var också en härlig XXL-kille i sina bästa år, får man säga.
Ja, verkligen. Någonting som inte ska underskattas heller var den här härliga, liksom lite punkiga frisyren. Han körde med de spetsiga polisongerna och lugg. Det kan jag varmt rekommendera att googla fram bilder på.
När sen Abu Dhabi kom in i bilden, vad kände du då? Var det återigen den här besvikelsen över att okej, nu kommer pengarna, eller?
Alltså det var nog mer en typ skräckblandad förtjusning på något sätt, för att det gick så jävla fort också. Alltså när de väl klev in och så bara pang, Robinho, och man fattar liksom inte vad som händer. Och till en början, vi hade ju haft, alltså när Svennis anställdes så var det ju Thaksin Shinawatra, thailändaren, som var inblandad i så här oegentligheter i hemlandet och de frös hans pengar och sånt där. Så att det hade ju funnits utländska ägarinvesteringar och intressen och så här ägande i City tidigare. Men det var så kortlivat så man visste inte vad Abu Dhabi skulle vara riktigt. Är det här liksom bara någonting som är en, två säsonger? Jag visste inte riktigt hur man skulle gå in med det. Liksom, det var kul, tyckte jag, med Robinho. När han kom in i City och alltså Carlos Tevez framförallt. Carlos Tevez är kanske topp 5 som någonsin spelat City ändå.
I kvalitet och talang eller i hur du i dina känslomässiga känslor?
Nej, i kvalitet och talang. Alltså det är ju typ David Silva, Yaya Touré. Aguero, Tevez och De Bruyne. På något sätt. Alltså Sterling skulle vi kunna peta ner någon. Eventuellt, ja, svårt att säga. Men alltså Carlos Tevez var ett monster. Och det var, så det var liksom, det var svårt för man blev charmad också. För att då hade jag ändå hållit på City typ 10 år när de hade varit totala losers. Och det var liksom helt okej med mig. Jag älskade den grejen egentligen. Men det är ju svårt det där när de börjar vinna matcher. Alltså som fan så fan man njuter ju när de vinner. Det är inte så att jag sitter med liksom de problematiska glasögonen på när Carlos Tevez dunkar in en frispark mot Chelsea. Så är det ju. Så att det är svårt det där. Alltså det, egentligen hela grejen har varit tudelad från första början. Det är tråkigt när liksom ens gamla lag försvinner. Men de gav mig Aguero-matchen och jag kommer aldrig uppleva något lyckligare i mitt fotbollsliv någonsin.
Vad då du ställde dig på knä, riktade händerna mot skyn och skrek Abu Dhabi!
Exakt. Jag välte faktiskt ett bord på O'Learys i Kalmar, höll på att bli utkastad.
Det hade varit värt, såklart.
Ja, det hade det.
Hade du
jag måste ha varit den första som beställde champagne på O'Learys i Kalmar. Det måste jag ha varit.
Hade du idag, om du liksom får, om du får titta tillbaka på allting som har hänt, hade du idag bytt bort de här titlarna mot att få vara Lucy-gänget i 20 år?
Så det är ju en lite lockande tanke, det är det. För det finns något härligt i Loser-mentaliteten. Det finns något kul i klubbars banter-eror. Det är roligt att vara liksom en lidande supporter. Det är det. Men alltså Aguero, QPR, alltså det är svårt. Alltså, så här, det är fotbollseufori som jag inte vill byta bort. Så jag säger faktiskt nej.
Det var värt det. Det är det ju. Men om du skulle se 10 år framöver, hoppas du då att Abu Dhabi är borta och att det är någon annan typ av ägarkonstellation?
Men det är lite kittlande nu faktiskt med tanken att alltså, hade det inte varit coronapandemi och City blir uteslutna ur Champions League, då hade det varit nästan till omöjligt för dem att behålla merparten av sina stora stjärnor. Och det hade varit kul med alltså, den tanken har liksom kittlat mig allt mer, att det är så här, okej, okay, jag fick Aguero och jag fick liksom den här liksom gyllene eran i City. Nu den tanken är kittlande, att så här, ja men City utesluts och CL, Abu Dhabi-gänget lämnar, de tappar intresset, de menar att det är för mycket politik, europeisk fotboll, jada jada. De drar och City måste börja bygga om. Det känns faktiskt ganska kul, för att återgå till mitt konstiga Abu Dhabi-hyllande tidigare. De har ju faktiskt byggt upp en jättebra akademi, superba träningsförutsättningar och allting. Så att liksom klubbens struktur eller så här förutsättningar således är ju på absoluta liksom världsklassnivå. Och det skulle vara kul om pengarna försvinner och spelare som inte känner någonting för City försvinner och det börjar om liksom. Det hade varit superintressant att se om det är någon av de här liksom fixstjärnorna som skulle stanna vid en CL-uteslutning och bli liksom klubblegendar på det sättet. Så att ja, om 10 år så hoppas jag att de är borta, City har börjat om, Pep lämnar för att gå tillbaka till Barca eller ta Katars landslag eller vad som helst. Vi anställer liksom, det blir en sån här Lars Tommy konstellation med Sean Dyche och Sam Allardyce och liksom ner i botten och sen bara bygga från den askan.
Det är en utopi.
Ja, det är fotbollsromantikerns tanke, så kommer det ju inte bli.
Nej.
De kommer gå med i någon slags europeisk superliga med typ alla andra klubbar och så kommer ens fotbollsintresse att dö. Det är ju så, men jag får drömma än så länge.
Ja, men det är det som är grejen med drömmar, att de förr eller senare ska dö.
Ja, jo, det är väldigt sant.
Mm. Tack Petter, det var allt för den här lite kortare podden. Men ja. Så är det, du lyckades ändå leverera någonting den här veckan.
Ja, tycker jag. Det tycker jag. Kudos till dig, Ponta. Det här var väldigt bra.
Vad har vi sagt om att live recensera våra poddar?
Även när det är positiva recensioner alltså.
Ja, det tror jag är ett vi ska hålla oss borta från. Men ja, tack för att ni har lyssnat i alla fall. Och så får vi se om vi kanske gör några liknande grejer med Therese och Jocke framöver, om det är så att ingen annan kan podda någon annan gång. Men då har ni ändå fått lära känna Petter på lite mer på djupet.
Ja, det tycker jag. Det tycker jag.
Nu vet vi allting om ditt koknuffande.
Ja, ja. Jag kan, när pandemin är över så sätter jag upp en sån här kurs. Man kan komma hem till min barndomsby och så hjälps vi åt att knuffa kor.
Hur många högskolepoäng får man för det?
Minus 7,5.
Aj, aj, aj. Ja, men det är ändå någonting. Eller, ja. Ja, tack för att ni har lyssnat. Hej då allihopa.
Hej.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.